Hej och välkomna till Södertörns forskarpodd. Här kommer forskare på Södertörns högskola berätta om sin aktuella forskning. Jag som leder den här podden heter Elin Wahlgren och idag har vi med oss Ingela Visery, doktor i religionsvetenskap. Välkommen!
Tack så mycket!
Vi ska ju prata om din forskning som handlar om tro hos unga inom autismspektrat. Och jag tänker att du ska få börja berätta lite kort om forskningen.
Ja, jag tror att jag ska börja med tiden före jag blev doktorand och började forska om det här. För att projektet startade egentligen under den tiden när jag jobbade som gymnasielärare i religionskunskap.
Okay.
Och av en slump så hamnade jag på en resursenhet där alla elever hade olika neuropsykiatriska diagnoser. Framförallt Aspergers syndrom som idag kallas för högfungerande autism. Mm. Men även ADD, ADHD och så vidare. Och tiden före det, när jag var lärarstudent, så var jag otroligt intresserad av det här med empati och empatiutveckling. Så min C-uppsats och mitt exjobb handlade om vad empati är och hur man kan jobba med att utveckla empati hos elever och så vidare. Och jag visste ingenting om autism när jag började på den här resursenheten. Men jag förstod rätt snabbt att just det här med delar av empati och det som man kallar för mentalisering. Alltså hur vi läser av vad andra människor, vad de tänker och vad de vill, vad de har för avsikter. Att det var liksom kärnan i autismdiagnosen. Så mitt intresse för det här med empati gled över till att jag blev otroligt intresserad av att förstå hur autistiska personer fungerar.
Okej.
Och av en annan tillfällighet så snubblade jag över artiklar som skrevs av forskare från USA och Kanada. De hade börjat jobba på en hypotes som handlade om att de här svårigheterna med just mentalisering hos autistiska personer borde göra så att de blir ointresserade av övernaturliga relationer. Alltså gudar, änglar, andar, spöken. Så de menar att om det nu är så svårt att förstå sig på andra människor som man har framför sig, hur ska de överhuvudtaget kunna tänka på osynliga varelser och deras sinnen och vad de vill och tänker och vad de har för avsikter? Men eftersom att jag hade jobbat så många år som religionslärare så visste jag ju att mina elever hade ofta sådana föreställningar och var intresserade av paranormala fenomen. En del var religiösa, en del gillade konspirationsteorier som också bygger på att någon någonstans vill någonting men man har inte personen framför sig.
Varför trodde man då att de med inom autismspektrat att de inte skulle tro? Vad är det i deras mentalitet som gjorde det?
Ja, men då har man ju en speciell religionsdefinition som handlar om att man menar att religionens kärna från deras perspektiv är relationer med gudar och änglar och andar och så vidare. Så de definierade religion som relationer. Och då sa de att ja, men autistiska personer är inte superbra på relationer. De tycker de är svåra. Varför skulle de överhuvudtaget vilja ha relationer till osynliga varelser? Därför borde de bli ateister.
Okej. Så det var själva relationerna i tron som gjorde att man tog det på det sättet?
Precis.
Då. Och vi kanske ska börja med, för de som inte vet, vad definierar autism?
Autism är egentligen, jag brukar definiera det som ett gäng diagnoskriterier eller symptom. Och de här symptomen uttrycks då som att man har svårt med social kommunikation. Och framförallt sån kommunikation som inte har med rakt språk att göra. Alltså det är svårt att läsa ansiktsuttryck och kroppsspråk. Och därför blir det jättesvårt att förstå om någon är ironisk, om någon skämtar, om man inte hör skillnader i tonläget till exempel. Så framförallt det här sociala problematiken. Men sen finns det en annan del också som är viktig, och det är att autistiska personer gillar ofta att ritualisera saker. Man gillar rutiner och tydlighet och struktur. Och det har att göra med att det är lite svårt att förutsäga vad som kommer att hända i olika situationer. plus att man är väldigt, ofta väldigt besvärad av sensorisk information som är stökig. Så en del personer till exempel tycker inte om när man rör vid deras hud. En del personer är väldigt känsliga för dofter, sinnliga intryck. Och man kan även vara underkänslig i vissa sinnen, så att man kanske inte känner om någon lägger en hand på ens axel eller man behöver mycket stimuli. Men ofta är det väldigt stökigt att man har inga filter direkt för att filtrera bort onödig sensorisk information, utan man lever i någon slags som stökigt sensoriskt kaos, kan man säga.
Så en stor del av autism, om jag uppfattar det du säger rätt nu, är den sociala kompetensen som man har svårt att förstå sig på, med andra ord, utan det man förstår sig på kanske är orden som sägs, men inte uttrycken bakom det.
Precis, så ofta tar man saker väldigt bokstavligt.
Jag tänker i den, du berättade lite kort om hur, vilken bild ni gick in i den forskningen, men vill du utveckla den lite? Vad var er tes och hur tog ni er ett tag i själva forskningen?
Ja, de här forskarna, som sagt, deras hypotes var autistiska personer, det är sannolikt att de blir ateister, och jag vände på det. Så min fråga var så här: om man är autistisk och har svårt för sociala relationer, hur kommer det sig att man ändå investerar i osynliga, intima, övernaturliga relationer?
Och det baserade du på den tid du hade i den här specialskolan då, med de som du visste redan var troende?
Precis.
Mm. Hur gick ni tillväga då när ni studerade detta?
Jag har varit, under 3 års tid har jag varit på 3 olika skolor där det finns såna här resursenheter där alla elever har autismdiagnos. Och jag följde 17 unga vuxna som är mellan 16 och 21 år. Och de fick fylla i enkäter och vi hängde på raster och liksom åt lunch tillsammans. Jag var med på deras lektioner. Och sen fick alla vara med i en intervju när vi hade lärt känna varandra ordentligt, där de själva fick berätta om sin livsåskådning. Så alla de här 17 definierade sig själva som religiösa eller andliga.
Fanns det då de som var ateister som ni valde bort till forskningen för att ni inte ville forska på dem, eller var alla troende?
Precis, jag valde bort de som inte hade den typen av övernaturliga relationer eller ja, lite det. Alltså min forskningsfråga handlar ju om man nu har den här typen av relationer, hur funkar det? Hur uppfattar man osynliga sinnens viljor? Mm. För man kan ha ju dem inte framför sig, de är väldigt speciella på så sätt. Vi som inte är autistiska, vi läser ju väldigt mycket från just kroppsspråket. Det underlättar ju för oss att förstå andra. Men här är ju, det är väldigt speciellt då, det är en osynlig varelse. Men hur vet de vad den vill?
Mm, absolut. Jag vet också att ni jämförde med en annan grupp som inte var inom autismspektrat. På vilket sätt valde ni ut de människorna?
Jo, för det här är ju ett tvärvetenskapligt projekt. Och det fältet jag jobbar inom heter kognitionsvetenskaplig religionsforskning. Och det är väldigt mycket psykologer som forskar i det här området. Och psykologer gillar att man har en jämförelsegrupp. Mm. Så att man kan, för de resultaten, om man bara har en grupp, så är det ju väldigt lätt att säga så här: ja, men om du hade haft en annan grupp kanske du hade fått precis samma resultat. Hur vet vi att resultatet beror på autism? Så jag var på samma 3 skolor, men i vanliga klasser där eleverna inte per definition hade olika diagnoser. Och hittade 17 stycken, också unga vuxna, som också definierade sig själva som religiösa och andliga. Och så matchade jag de här grupperna. Så att det var ungefär lika många tjejer och killar, ungefär samma typer av livsåskådningar. För de var ju väldigt olika. Det enda jag var ute efter egentligen var att det fanns någon typ av övernaturliga relationer. Men några var muslimer, några menade att de var synska, andra kallade sig mer för spirituella eller andliga. Och då försökte jag matcha så att det var ungefär samma sammansättning i jämförelsegruppen.
Mm, spännande. Och de tog ni alltså från de vanliga klasserna men på samma skola som ni var på?
Precis. Mm.
Och hur gick sen själva undersökningen tillväga?
Jag fick ju sammanställa data från de här olika enkäterna och försökte hitta mönster i det. Och så framförallt så fokuserade jag på intervjuerna. Så jag gick igenom dem och försökte leta efter olika teman som dök upp. Och det, jag försökte hålla en öppenhet både för att jag letade ju efter de här relationerna och den här typen av mentalisering i materialet. Men att också låta materialet tala till mig. För jag försökte hela tiden jobba som en antropolog, att tvätta bort mig själv. För jag är inte autistisk. Och jag tänkte att hos autistiska personer så kan det ju finnas saker som står på spel som inte jag har tänkt på innan. Så det blev liksom tre teman kan man säga som jag jobbade med. Så det ena var just det här med att jag kom fram till en förklaringsmodell kring varför osynliga varelser förmodligen är lättare att läsa av än mänskliga relationer. Och sen har jag en artikel som handlar om märkliga kroppsliga upplevelser, alltså syner och röster och beröring, en känsla av närvaro som de här deltagarna beskriver och som då de tolkar som övernaturlig aktivitet.
Och vad kan det vara för typ av upplevelser som de har haft där?
Det var väldigt många olika typer av upplevelser. Det var väldigt tydligt tidigt att de ville berätta om just de här upplevelserna. Men det vanligaste var att man plötsligt känner att någon kommer in i rummet men det finns ingen där. En känsla av osynlig närvaro. Och då kommer den här mentaliseringsprocessen in. Alltså, vem är det som kommer in och vad vill den? Men det var också syner som en tjej berättar att det är en flicka i vitt som brukar gå genom hennes vardagsrum ibland. En annan berättar att hon känner fysiskt av närvaron av en hund som hon kände tidigare som hon var väldigt nära. Så hon har tittat på skräckfilm då hunden kommit och lagt sig på hennes fötter i sängen när hon har varit rädd.
Låter ju väldigt mysigt.
Ja, jättemysigt. Och det var intressant för att man tänker att många av de här upplevelserna skulle kunna ha varit lite så här läskiga. Men de tolkade det hela tiden som att det var, eller hela tiden, men nästan hela tiden som att det var välvilliga varelser. Alltså den här flickan som går genom rummet, det var en flicka man hade känt som barn som dog. Hunden var någon man tyckte om. En annan tjej berättade att hon sitter och ritar vid sitt bord och väntar på att familjen ska komma hem. Och känner plötsligt en hand på axeln som grabbar tag. Och hon tänker, ja vem känner jag som har dött? Och det är gammelfarmor som jag tyckte så mycket om. Och plötsligt är det så här, det blir en mysig upplevelse istället för att det blir skrämmande.
Just det. Och jag... Hur skiljer sig det här? För det här låter ändå väldigt som att man har väldigt mycket upplevelser och läser mycket in i de upplevelserna. Hur skiljer det sig på den jämförelsegruppen ni hade?
Ja, det var jättespännande. Jag har ju inte jobbat med kvantitativa metoder innan, men här såg jag verkligen nyttan i att ha dubbla metoder. Hade jag bara haft det här materialet så hade jag ju kunnat dra slutsatsen att ja men här verkar vara jättemycket men det kanske är så att det är väldigt mycket olika upplevelser i den generella befolkningen men att folk inte berättar om det. Men nu hade jag min jämförelsegrupp och det var faktiskt ganska radikal skillnad mellan de här grupperna. Så mina autistiska deltagare hade många fler typer av upplevelser som de tolkade som övernaturliga. Men framförallt den här fysiska typen av upplevelse, alltså med beröringar och syner och viskningar. Medan jämförelsegruppen, när de rapporterade om upplevelser så var det kanske lite mer av en mental typ att jo, men jag har upplevt att jag fick svar på bön. Det har känts som att jag har kunnat förutse någonting innan det hände och så vidare. Men fyra av mina autistiska deltagare av totalt 17 hade till exempel upplevt att de hade lämnat sin egen kropp. Och det hade ingen i jämförelsegruppen gjort. Och då började jag gräva, för det här är ett så här jättespännande fynd. Så tänkte jag, det är bara jag som hittat det här. Och då hittade jag två publikationer sedan innan som inte var från ett religionsvetenskapligt perspektiv utan bara handlade om, på engelska kallar man det för anomalous experience, alltså märkliga upplevelser. Och då hade också autismgruppen radikalt många fler kroppsliga upplevelser. Men det som var intressant I de här studierna som var gjorda innan, och det är ju bara två, så var det många också som beskrev att det var otroligt obehagligt. De var rädda att kroppen upplevde saker som de inte riktigt kunde greppa. Medan mina deltagare som har en religiös och andlig livssyn, det var som att de hade hittat ett verktyg för att tolka de här på ett sätt som gjorde upplevelserna begripliga, och också just det här med välvilliga varelser som fanns hos dem.
Så de två tidigare studierna, så var det inte religionen som stod i fokus, utan det var bara allmänna personer inom autismspektrat som de hade intervjuat? Och
precis. Och det här är ju också, för när vi pratar om den typen av upplevelser inom psykologin, när man inte tänker ut religionsvetenskapligt perspektiv, så är det ju ganska lätt att avfärda det här som hallucinationer. Men det gör ju inte jag i min studie, och det är jätteviktigt. Vi som religionsvetare, vi lägger ingen värdering i vad som är sant eller vad som är verkligt, utan vi är ju intresserade av hur andra upplever saker och vad som är sant för dem. Så det här finns ju också en, så här, en kulturell faktor, att om man lever i en kultur där det finns vanliga narrativ kring övernaturliga fenomen, så blir det här ingenting konstigt. Men Sverige är ju väldigt sekulariserat och religion är väldigt ifrågasatt. Så många av mina deltagare sa ju att det är första gången jag berättar för någon om det här. För folk har så konstiga reaktioner och de tycker jag är en idiot. Jag är både autistisk och synsk. Hur konstig kan jag bli?
Så de upplevde att de i vanliga fall inte kunde uttrycka den här religionen eller det synska som de själva nämner det som.
Ja, det var många som berättade om det. Och även de som var traditionellt religiösa och inte hade just det som sitt huvudtema. De menar att de har liksom åkt på smällar när de har velat prata om sin egen livsåskådning.
Okej. Okay. De som hade en religion, de som ni forskade kring, hade de haft det sedan barnsben eller hade de själva tagit upp en tro? Eller hade de det från familjen?
Ja, och det är en jättebra fråga, därför att det är faktiskt bara 4 av 17 som har vuxit upp i familjer där det har funnits en religiös eller andlig livsåskådning. Och då är det ju spännande, så om man 13 av dem växer upp i ett sekulariserat samhälle där inte ens någon i ens familj intresserar sig för de här sakerna. Hur kommer det sig då att de själva har plockat upp det här på vägen? Och jag tror att de här kroppsliga upplevelserna har varit en väg dit. I Sverige har vi en tendens att prata om religion som någonting väldigt mentalt och som ett slags sanningsanspråk. Tror du verkligen på det här? Tror du att det här är sant? Men deras berättelser handlar mycket mer om vad de har erfarit. Att det handlar inte om att man börjar fundera över vad som är logiskt, utan man börjar med en upplevelse och sen försöker man förstå den upplevelsen. Upplevelsen upprepar sig och det blir en slags bevis för att det finns någonting utöver det vi kan se här i världen.
Om man kollar med jämförelsegruppen, var det flera av dem som hade vuxit upp i en familj i mer eller?
Ja, där fanns faktiskt, för jag gjorde ju matchningen så noga som jag kunde, men, och jag intervjuade aldrig dem, utan de fick fylla i enkäterna. Men jag kan se från deras enkätsvar att det är några fler som har vuxit upp i invandrade familjer där, som har med sig olika religiösa föreställningar från hemlandet.
Okej, ja. Så att där fanns det ändå en mer att de hade växt upp i religionen, mer än att de har tagit den till sig.
Ja, faktiskt. Och det är en jättebra poäng. Det finns en liten sån tendens. Några av dem hade såklart också hittat själva, men det var tydligare i autismgruppen.
Mm. Spännande att de plockar upp det själva, tycker jag, utifrån sina egna, det de själva upplevt, helt enkelt.
Ja, verkligen. Mm.
Ser tron annorlunda ut då i de två olika grupperna?
Jag tror inte det, och det jag ser väldigt tydligt i mitt material, det är hur de är påverkade av populärkulturen. För de här personerna är ju inte bara autistiska, de är ju också millennials. Så det är ju den generationen som är född 1982 och fram till 2004. Och det är ju den generation vi har som är störst mediekonsumenter. Och många av mina deltagare är gamers, många vill prata om fantasy-litteratur, de kollar på film, några gillar skräckfilm. Och om man börjar kolla på hur populär media ser ut idag så är den totalt genomsyrad av övernaturlig tematik. Det är andar och det är energier och det är krafter och det är osynliga viljor. Och jag började först fundera över hur det kom sig att alla de som hade sett någon som inte andra ser, de var alltid klädda i vitt. Och det här är ju en typisk populärkulturell representation där andar och spöken, de är klädda i vitt. Och plötsligt var det de såg.
Just det, så de tar inspiration från media helt enkelt.
Precis, och det är så kognition funkar. För kognition handlar om hur vi processar information. Så en typ av information, det är den som kommer från kroppen och går upp i det mentala systemet om man ska försöka förstå det. Men sen har du en annan information som kommer till det mentala systemet och ner i kroppen. Vi kan kalla den för top-down. Och de här går liksom fram och tillbaka. Så det kan börja med att man upplever saker och sen så förväntar man sig att oj, nu har jag upplevt det här. Tänk om jag kommer uppleva det igen. Och då är det också mer sannolikt att man kommer att uppleva det. För det är som att hjärnan får en slags beredskap för en ny liknande typ av upplevelse. Och då tycker jag ser i mitt material att deras upplevelser, de färgas väldigt mycket av populärkulturen.
Mm. Hur tror du det påverkar? Kan man se någon skillnad? Nu har du inte granskat den gruppen, men om man skulle se en grupp äldre som inte är millennials, hur tror du att det skulle skilja materialet?
Det är en jättebra fråga. Jag tror att jag inte ska svara på den, för att det är ju så här, den här typen av populärkultur har ju funnits sedan 78. Talet egentligen, man tänker de här Stephen King-böckerna och filmerna som kom när jag var ung. Det som jag däremot tänker mig att man skulle hitta, det är att det finns lite olika typer av personlighetsdrag som gör att man dras till olika typer av tolkningar. Och den typ av personlighetsdrag som jag ser väldigt tydligt i min autismgrupp, den kallas för fantasy prone personality type. Och det är folk som har väldigt lätt att absorberas in i filmer eller litteratur. Så att när man läser eller tittar på en film, då dras man in i den. Man känner det nästan som att man är med i filmen. Man tappar grepp om tid och rum. Och det kan ändå även vara så att man absorberas när man sitter med olika uppgifter som man älskar, eller man sitter och målar eller skriver, vad det nu än kan vara. Och jag tror att om man har den personlighetstypen som är lagd åt det här fantasihållet, jag tror att de är mer benägna att dras till populärkulturella referenser och tolkningar och kanske mer nyandliga tolkningar, det som ibland kallas för New Age. Mm. För där är världen skriven som en magisk plats.
Just det.
Så jag tror att motivation är en viktig faktor i hur vi formar våra livsåskådningar. Om vi vill att världen ska vara förtrollad, så tror jag att vi är mer benägna också att se att den är förtrollad.
Det har du nog rätt i. Jag tänker den gruppen du pratade om, fantasy prone, vad sa det hette?
Personality type,
precis. Är det generellt för dem i den här gruppen med autism överlag, eller var det just den gruppen som du har forskat på? Eller är det något man kan se överallt inom autismspektrat?
Det här är också en jätteviktig fråga, därför att det finns ingen forskning på det här. En möjlighet, det är att jag har råkat få tag på deltagare som är just fantasy prone, för att det är de som dras till religion och andlighet. De som inte är det kanske avfärdar sina kroppsliga upplevelser som hallucinationer eller inbildningar. Mm. Jag vet inte. Men när jag pratar med människor som är engagerade i cosplay och live action roleplay och gamingvärldar, så säger i princip alla att autistiska personer är överrepresenterade. Men det finns ingen forskning på det här. Men det här vill jag såklart peta vidare i. Men det beror också på att den kognitiva forskning som finns sedan tidigare, de har dragit slutsatsen att autistiska personer inte har lika bra fantasi som icke-autistiska personer.
Oj, vad spännande.
Ja, och det finns ett stort metodfel inblandat i det här. Därför att man, när man ska experimentellt eller kliniskt testa det här, då ger man deltagarna olika uppgifter. Att man ska bygga med skumgummiklossar eller fortsätta rita på en bild. Och man ska göra någonting som man aldrig har liksom sett innan. Och så har man tolkat resultatet som att de som gör väldigt fantasifulla saker av det här har bättre kreativ och liksom förmåga och närhet till fantasi. Men det man har missat är att autistiska personer tycker ju att det är svårt att läsa av andra människor. Och i alla de här studierna så finns det en forskare som går in och ger instruktioner. Och de instruktionerna måste tolkas. Och autistiska personer generellt sett är väldigt måna om att göra rätt. Så det tar tid och kraft att bara försöka fundera ut, vad vill hen att jag ska göra med det här? Tänk om jag gör fel. Och det här är en sån insikt jag har med mig från gymnasielärarjobbet. Att det tog lång tid för mina elever att bara så här, men vad är det du vill att jag ska göra? Så de här studierna, de mäter ju egentligen förmågan att ta en instruktion snarare än förmågan till fantasi. Men den här forskningen har pågått i 30 år och det blir studie efter studie efter studie och man använder samma typer av metod och sen till slut har det här blivit sant. Men jag hade jättestor nytta och glädje och hjälp av gamla elever faktiskt. Jag brukade lägga ut på Facebook ibland när jag hade hypoteser och be mina autistiska vänner att gå in och kommentera. Och då var det en gammal elev till mig, jag la ut den här hypotesen och då sa hon så här, men jag vet precis vad du menar, hon är konstnär idag.
Vilken hypotes var du la ut?
Jo, hypotesen är då att autistiska personer har svårt att tolka de uppgifterna som man får i kliniska tester kring fantasi. Okay. Och därför presterar de sämre. Och då berättade hon att när jag läste på gymnasiet och vi hade bild så kunde min lärare be mig att rita ett porträtt. Och det kunde ta flera dagar för mig att komma igång med det här porträttet. För det var så, jag ville liksom fatta precis hur det skulle gå till. Men hemma på fritiden ritade jag porträtt hela tiden. Så det var väldigt hjälpsamt just att ha den här dialogen med andra autistiska personer hela tiden för att verifiera att jag var inne på rätt spår.
Mm. Så även hon som jobbar som konstnär hade svårt på bilder på grund av att det var instruktioner inblandade med andra ord.
Precis. Mm.
Men när du då ser på det här, din fortsatta studie, hur tänker du kring det? Är det något du ska fortsätta med? Eller?
Ja, absolut. Jag och min kollega här på Södertörn, Lena Ros, vi har planerat ett projekt där vi vill gå ut i rollspelsvärlden. Och vi vill kolla på hur autistiska ungdomar, varför dras de till rollspelsvärlden? För den första hypotesen som jag jobbade fram i min studie är att oförkroppsligade relationer är mycket enklare. Om du ska tänka på vad andar och gudar och änglar och spöken vill, då slipper du ansiktsuttryck, du slipper intonation, du slipper kroppsspråk, du har gott om tid. Du kan liksom fundera på det här i lugn och ro, matcha mot den kulturella liksom referensramen som du har och komma fram till någon slags narrativ. Men varför söker de sig till den här typen av kroppslig interaktion som fortfarande är i en fantasimiljö? Så det blir liksom en till dimension och också faktiskt gå in i de här fantasimiljöerna och se om det är så att, som folk säger, att autistiska personer är oftare representerade i dem.
Det låter väldigt intressant. Det ska bli kul att följa ditt fortsatta arbete. Som en sista fråga tänkte jag kolla. Vad vill du att man tar med sig vidare från din forskning? Vad är det du vill förhöja? Vad är det starkaste du har fått fram från den forskning du har utfört nu?
Jag tänker att det som jag skulle vilja att folk får med sig, det är att skifta fokus från det mentala till det kroppsliga, både när det gäller autism och religion. Att, som jag sa innan i Sverige, vi har en väldigt så här protestantiskt färgad bild av religion som handlar om att man läser Bibeln och tänker saker. Medans religion sitter ju också i dofter och smaker och beröringar och kroppsliga upplevelser. Och det är samma med autism, att autism är inte bara någonting som sker uppe i huvudet innanför pannbenet, utan autism berör hela människans kropp. Och här skulle man till exempel kunna göra jättemycket när det gäller utformningen av klassrum och ha hörselkåpor på sig om man är störd av stimuli. Men att faktiskt se hela människan som involverad i den här kognitiva processen och bearbetningen av informationen i världen.
Tack för det. Tack så jättemycket för att du kom hit. Det har varit jätteintressant att höra om din forskning. Jag ska också tacka till alla er som lyssnat på podden idag. Tekniker idag var Simon Karlsson och jag heter Elin Wahlgren. Tack för att du lyssnade.